ja, men det här är en fråga för alla. Och vi kan alla göra någonting för att förbättra situationen för just hbtq-personer.
Att få vara sig själv är en mänsklig rättighet. I nästa vecka är det regnboksveckan och därför har jag bjudit in Morgan Gravström från RFSL Västernorrland som tillhör Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Och vi ska prata lite grann om hur det är att leva som HBTQIA-person.
De här bokstäverna har ju inte alltid varit så många, utan det har ju börjat ju då 1950 när RFSL startades upp. Att man skulle då jobba för framförallt då homosexuella personers rättigheter och möjligheter. Och sen under resans gång så har man då inkluderat fler och grupper i det här benämningsgisslet, om man ska säga så. Så att snart är vi väl uppe till A till Ö, kan jag tänka mig. Men det är ju en allt mer omfattande och fler personer som vi tydligt utmärker att vi, de här jobbar vi med och för. Så det är vad HBTQ-begreppen, det är liksom identiteter och sexualiteter som det handlar om.
Kan du kort förklara vad de här enskilda bokstäverna då står för?
Ja, absolut. Om man tittar först så H och B kan man ju prata om att det är en sexuell läggning. Enligt svensk lag så har ju då alla en sexualitet eller en sexuell läggning. Och det är antingen så är man hetero, homo eller bisexuell. Och vi jobbar ju då för homosexuella och bisexuella. Och det är ju då H och B i den här HBTQIA-gruppen eller området. T i den tredje bokstaven handlar om transpersoner. Och det handlar också om identiteter och uttryck som är kopplat till kön. Till exempel att man upplever att ens kropp och identitet, vad man känner sig hjärta och själ är, att de två inte stämmer överens. Till exempel då transsexuell eller transsexualism. Och sen finns det ett antal olika typer av transidentiteter och uttryck. Men just transpersoner är ett paraplybegrepp och är de tredje bokstaven i det HBTQIA. Därefter kommer Q-et. Och det är en liten lurig sak. För att den, om man definierar sig som queer-person till exempel, så motsätter man sig de här reglerna eller snarare normerna i samhället som är kopplat till kön, sexualitet och relationer. Man vill inte bli kategoriserad som det ena eller andra. Och normer finns ju överallt i hela samhället. Men de här är framförallt kopplade till kön och sexualitet och relationer. Och till exempel så kan man ju också pyssla med något som heter queer-aktivism. Det kan vara till exempel att du är en, ska säga, ja, missförstå mig rätt, men manlig man och så målar du naglarna med ett röda eller någonting liknande som bryter mot könsnormer i samhället. Då kan man alltså, om man gör det aktivt för att synliggöra de här normerna, så kan man alltså vara queer-aktivist. Och queer och så vidare, det har ingenting med sexualitet och identitet att göra, utan det är att man vill inte bli kategoriserad som varken det ena eller andra. I då, i HBTQIA, I står då för intersexualism och är ett kroppsligt tillstånd. Det har ingenting med trans eller sexualitet att göra, utan att kroppen kanske har inte utvecklats på det sätt som man förväntas. Att det är en oklar könsbild. Man kanske inte kan se på ett barn när det föds om det är en flicka eller pojke. Eller att man växer upp och sen så försöker skaffa barn. Och det går inte. Hur man än försöker så gör man en grundlig gynundersökning eller kontrollerar testiklar eller vad det kan vara. Och så ser man att men här har det inte vuxit som man har förväntat sig. Så det är ett kroppsligt tillstånd. A-et då i den här begreppshärvan står ju för asexuell. Som asexuell så är det så att man har ingen lust att ha sex med någon. Till skillnad mot för att om jag väljer att inte ha sex, då pratar man om celibat. Men det här är inte något som man själv valt, utan det är bara ett konstaterande. Jag vill inte ha sex med någon, jag har inte den lusten. Jag kanske vill ha en relation, jag kanske är kär i någon, men just den fysiska att man vill ha sex, det finns inte. Och det kan ju vara en del av livet, det kan vara till och från. Som det bara dyker upp eller är så. Det kan också ske på grund av påverkan utifrån. till exempel att man äter någon form av antidepressiva eller hormoner av något slag som kan störa då sexlusten. Så det är asexuell, att man inte har någon lust att ha sex med någon.
Ja, det är bra. Då har vi fått något grundläggande kunskaper här, så att säga. Hur är då hälsan när det gäller HBTQ-personer?
Ja, alltså stora hela så är det nog ganska bra. Men det finns en grupp som sticker ut. Och det har blivit mer och mer svartvitt istället för en gråskala. Att antingen mår man bra eller också mår man väldigt dåligt. Och det handlar ju till stor del om att man inte har möjlighet att kunna få vara den man är. Att kunna få visa de känslor man har för andra människor runt omkring. Att kunna definiera sig precis som den man är. Att man har mycket oro över hur ska andra runt omkring uppfatta mig. Och det är inte bara HBTQ-personer, utan det är ju många andra grupper också som har samma känslor. Att till exempel att man har ett handikapp eller en funktionsvariation, att hur uppfattar andra mig? Och så kan man känna oro. Men när man tittar på just HBTQ-gruppen så är det ju oftast att unga transpersoner är de personer som sticker ut i statistiken. Mycket att göra med att det är en kontroversiell fråga. Många har åsikter om det som egentligen inte borde ha några åsikter om det, för att det berör inte ens dem. Alltså den generella massan i samhället. Jag tror att vi har ju någonting att jobba med allihopa, oavsett vilken diskrimineringsgrund vi tittar på, att få fler människor inkluderade i samhället. Att man inte ska känna sig exkluderad eller utesluten på något sätt. Och det är till exempel att man använder rätt pronomen till en person. Att man lyssnar av sig att, jaha, är det hon, han, hen, det, eller vilken pronomen är det som man vill bli använd om sig. Det är ett sätt. Att ställa öppna frågor ett annat sätt. Att man inte utgår ifrån att, jaha, nu träffar jag en man. Ja, har du någon fru? Utan man ställer öppna frågor att, har du någon partner? Hur ser din livssituation ut? Och så vidare. Det är jätteviktigt, för att det är små signaler som skickas ut genom att ställa öppna frågor, vilket gör att många HBTQ-personer också kanske ger ett ärligt svar. Jag växte upp och fick frågan, har du en flickvän då? Och jag svarade helt 100% ärligt, nej, det har jag inte. Men hade man vänt på frågan och ställt den på ett lite mer neutralt sätt, så kanske svaret hade blivit betydligt annorlunda. Ur ett normkritiskt perspektiv så ser vi ju att personer som tillhör bryter mot flera olika normer mår också kanske ofta lite sämre.
Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdomars och civilsamhällets frågor gör ofta utredningar och undersökningar om olika gruppers mående i samhället. De har vid flera tillfällen rapporterat att unga HBTQIA-personer upplever följande. Att de har mindre förtroende för sjukvården. Vanligare att de har långvarig sjukdom och psykisk ohälsa. Vanligare att ha haft självmordstankar och försökt ta sitt liv. Och att homo- och bisexuella män och kvinnor prövat cannabis mer frekvent. Att de har större riskabla alkoholvanor än heterosexuella. Och att gruppen saknade någon att dela sina känslor med och anförtro sig åt. Morgan berättar att öppenheten har en stor betydelse för måendet. Att till exempel kunna ha en bild av sin partner i mobilen, att kunna berätta vad man gjort under dagen och att kunna gå hand i hand med sin partner till exempel på stan. Morgan menar att om vi nu tillsammans genom tiden skapat en massa normer, så borde vi kunna ändra dem också. Men det är inte någons arbete, det är allas arbete. Och det här med regnbågen och dess alla dess färger, hur kom det sig att den kom till och fick symbolisera?
Det är ju en bra bit tillbaka i tiden när det första liksom Pride-variationen startade. Då är Stonewall, som är då från USA, där man startade ett uppror. Det vill säga att under många, många år så utsattes HBTQ-gruppen för polisrazzier på pubbar och barer och så vidare. Och trakasserades ganska mycket av polis. Till slut så var det på en klubb som heter, eller en pub som heter Stonewall Inn. Där man då, nej men stopp och belägg. Så det var en färgad kvinna, transkvinna, som startade så att säga det upproret. Och som varade i flera dagar. Där man då verkligen så här slogs mer eller mindre mot polisen. Att det här är inte okej hur man behandlar hbtq-personer. Och sen därefter så försökte man då hitta en enad, hur skulle man gå vidare och kunna hitta en enad front för att få en förändring i lag och så vidare. Och då kom ju bland annat då regnbågsflaggan, som är då, från början var det 8 färger och nu är det nere på 6 olika färger då, som ränder på flaggan. Och var av de här färgerna symboliserar olika delar också. Allt från att läkande till gemenskap och så vidare.
Och vilka är färgerna?
Du har lila, blå, grön, röd, orange och gul.
Är det några andra sådana här attribut som brukar förekomma, till exempel då när det gäller Pride-festivaler och annat, där ni deltar så att säga?
Ja, men vi har en hel massa olika flaggor beroende på olika subgrupper, alltså olika grupperingar i hbtq-gruppen. Så att till exempel att lesbiska kvinnor, homosexuella kvinnor alltså, har en flagga. Och det finns olika grupperingar, till exempel. Det finns en grupp som man kallar björnar. Och det är liksom lite välvuxna killar, kanske lite kramgoa, så som man tänker, Nalle Björn. Så det finns ju mängder av olika flaggor numera. Så det är, förut, för 10 år sedan så pratade man bara regnbågsflaggan. Nu pratar man om betydligt fler flaggor. När det kommer till Pride-festivaler så det som tyvärr sticker ut i media, det är ju, måste man ju tänka på, vad är det som säljer medialt? Jo, men det är ju oftast nakenhet och på löpsedeln, då blir det som reaktion. Och jag menar, vi har kring 95 olika Pride-festivaler i Sverige nu. Och det är inte många av dem som det man ser något naket i. Men Stockholm, de riktigt stora, där kan det förekomma. Och då tror man också att det är så överallt. Medan det egentligen är bara de procent som av individer som vill sticka ut lite extra. Och det gör man med att visa sin kropp.
Om man nu känner att man skulle vilja veta mera om er verksamhet och ta kontakt, vart ska man då vända sig?
Man kan alltid mejla. Det är absolut bästa och enklaste. Och då är det info@vasternorrland.rfsl.se. Man kan också höra av sig per telefon, så det är 0732 300 147.
Får man vara anonym?
Självklart. Det finns ingen som helst krav på att man måste berätta vad man heter. Så att, och det är ju som alla kan få höra av sig och få ställa frågor på, som man, där man, på det sätt man själv känner att det passar en. De som har Facebook brukar ju ofta skriva den vägen och så vidare.
Och nu närmast så är det alltså regnboksveckan, vecka 47, som står på agendan.
Ja, äntligen. Det är sen ständigt återkommande event som sker i länet. Och det var ju Örnsköldsvik som startade upp det här med regnboksveckan. Och sen har kommuner, eller framförallt biblioteken i kommunerna, har liksom hängt på. Så nu har det blivit en mera en länsövergripande aktivitet. Och det är ju för att uppmärksamma den situation som många hbtq-personer lever i. Med olika föreläsningar, olika events. Att verkligen visa på att ja, men det här är en fråga för alla. Och vi kan alla göra någonting för att förbättra situationen för just hbtq-personer.
Ni hörde Morgan Gravström från RFSL Västernorrland. Och jag som träffade honom heter Annette Strandqvist.